I Jesu namn, upphöjd vare du, Herre, över himmelen. Över hela jorden sträcker sig din ära. Amen. Vi slår upp Filipperbrevet 2 och låter det vara uppslaget, den 9:e versen. Som handlar om Kristi Jesu upphöjelse. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn. För att i Jesu namn alla knän skulle böja sig. Deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden. Och för att alla tungor skulle bekänna Gud, Fadern, till ära att Jesus Kristus är Herre. Det är aposteln Paulus som predikar om Jesu Kristi upphöjelse. Och Jesus själv, den förhärligade, predikade och sade: jag var död, men se, jag lever och har nycklarna till döden och helvetet. Skriv nu upp vad du har sett. Uppenbarelseboken 1:18. Den Herre som verkligen hade dött på korset i folkets åsyn. Denna Herre uppstod på den tredje dagen och han visade sig och lät sig ses av sina lärjungar. Lika verklig och historisk som hans död på korset var, lika verklig och sann var hans uppståndelse. Kristi döda och gravlagda kropp, som bar sårmärkena efter korsfästelsen, den kroppen hade fått liv. Det var ju omöjligt att han skulle kunna behållas av döden. Den Jesus som en liten tid hade blivit gjord ringare än änglarna, honom ser vi för sitt dödslidandes skull ha blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden. Hebreerbrevet 2:9. Här förkunnar Hebreerbrevets författare såväl Jesu förnedring som Jesu Kristi upphöjelses tillstånd. Hans upphöjelses tillstånd. Vad innebär då Jesu upphöjelse? Vi ser Jesus krönt med härlighet och ära. Och det är Jesu mänskliga natur. Det har vi hört idag. Det är Jesu mänskliga natur som är upphöjd. Är upphöjd. Ty nu har han lagt av tjänarskepnaden. Aposteln Paulus förkunnar att upphöjelsen är något som sker i Jesu namn och avser den, också avser den mänskliga naturen. Därför att Kristus Jesus var lydig in i döden, därför har Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden. Och för att alla tungor ska bekänna Gud, Fadern, till ära att Kristus Jesus är Herren. Upphöjelsen avser den mänskliga naturen. Till denna natur var förut tjänare, men nu härskar Kristus överallt. Och det är ett stort under, ofattbart under, säger kyrkofadern Chrysostomos, att vårt kött sitter där uppe och tillberes av änglar och ärkeänglar. Och så ofta jag betänker det, är det som blev jag försatt utom mig själv. Vi har en vacker psalm i Svenska psalmboken. Där psalmisten sjunger: jag griper med outsäglig fröjd i genomborrade händer. Och när jag var pojke tänkte jag att det här kanske var en bild eller liknelse. Men det är ju inte en bild. Utan det som vi hörde i högmässan, det är ju vårt kött som sitter där uppe i himlen. Honom är sårmärkena, vi ska få se honom. Vi tror och lär och bekänner, heter i Concordieformen, att den antagna mänskliga naturen i Kristus genom upphöjelsen är upphöjd till Guds majestäts, krafts och makts högra sida. Men samtidigt sägs att detta majestät ägde redan Jesus genom den personliga föreningen med den gudomliga naturen. Alltså detta majestät ägde Jesus redan när han låg där i moderlivet. Och herdarnas tillbedjan vid krubban, det var trons rätta tillbedjan. Denna Concordieformel som har kritiserats här i Norge, den återger skriftens lära, Bibelns lära. Därför kan vi inte instämma i en sådan kristologi att Kristi tillstånd efter upphöjelsen skulle innebära en vidareutveckling av hans gudom. Att själva gudomen skulle förändras och förvandlas eller utvecklas. Edvin Larsson är professor vid menighetsfakulteten och han skriver i sin bok Kristus alls förebild, Kristus som förebild, att Kristi ställning i hans preexistens, i hans förut tillvaro, alltså innan den evige Gudssonen antog mandomen, alltså i denna förut tillvaro, i denna preexistens, ägde den evige Gudssonen, han ägde en lägre ställning och han, än den han sedan får efter upphöjelsen. Och så skriver han, ty då först i upphöjelsen skulle han få namnet Herre, vilket gör honom definitivt lik Gud. Det står på sidan 258. Alltså den evige Gudssonen är inte definitivt lik Gud, utan först sen, så småningom, avancerar den evige Gudssonen och blir definitivt lik Gud. Den evige Gudssonen, genom vilket allt har blivit till, skulle alltså vara en lägre Gud. Denne Gudsson skulle då först senare efter uppståndelsen bli definitivt gudomlig, bli Herre. Naturligtvis återger Edvin Larsson då endast något som tidigare har sagts i den liberala teologins kristologi, Kristuslära. Det är någon som måste utvecklas till Gud, bli Gud till sist. Här har vi en förändring av gudsväsendet som måste äga rum. Men en sådan föreställning strider ju, det har vi sagt tidigare, det strider ju redan mot den naturliga gudsuppenbarelsen. Och den som har hört Hedegård predika vet att han ofta citerade en välkänd bibelforskare som polemiserade mot föreställningen om en utveckling i det gudomliga väsendet. Denne bibelforskare sa, Gud blir man inte, gudomen utvecklas inte så att gudomen blir Gud, utan antingen är gudomen Gud eller är han inte Gud. Och därmed hade Hedegård bekänt att Guds son, det är inte en rang eller en höghetstitel som Kristus förvärvad. Guds son Jesus Kristus är en gudomliga person som är föremål för den kristna församlingens tillbedjan. Vi tillber ju här Guds sonen Jesus, mannen med korsmärkena, för att i Jesu namn bekänna att Jesus Kristus är Herre. Nej, Herren. Hur står det i 1917 års översättning? Låt oss se efter där. Där står det att Jesus Kristus är Herre. Och i den norska bibelöversättningen av 1930, där står det på samma sätt att han är Herre. Och i en 1978 års översättning, alltså den som kommit ut här i Norge, står det att Jesus Kristus är Herre. Men Hedegård, han sätter till en bokstav. Jesus Kristus är Herren. Kanske någon som inte har varit med på en bibelkurs börjar undra, men är ni då aldrig galna här? Ska ni börja strida om bokstäver också? Ja, det vi måste faktiskt. För Jesus sa ju själv att inte en bokstav ska tas bort. Och då måste vi fråga, Vad är den rätta översättningen? Och vad har hänt? Varför tar man bort en bokstav? Är det så viktigt? Och då ska vi veta detta att det här ligger en oerhörd vikt i just denna bokstav. Herre Kyrios, den betraktas vanligtvis som höghetstitel i modern teologi. Men, och så ser man Jesus får en höghetstitel, Herre. Låt oss ge ett exempel från vad som förekommer i det världsliga sammanhanget. Sara, hon, det berättas om henne i första Peterbrev 3:6 att Sara var lydig mot Abraham och kallade honom Herre Kyrios. Sara, hon kände till skapelseordningen som en gudomlig ordning. Hon betraktade inte skapelseordningen som ett angrepp mot sin person, på sin ställning. Utan Petrus anknyter här till första Mosebok 18:12, där det berättas om Saras vackra leende när hon får höra att sin man, att hon ska få ett barn, och sin man kallar hon i detta sammanhang sin herre. Hon ska få ett barn tillsammans med sin man, som med sin herre som redan är gammal. Alltså det är så vackert hur Sara den leende, hur hon värdar sin man. Hon var inte plågad, Sara, av en jämlikhetsideologi med dess falska lag om självförverkligande. Hon var inte någon slags invecklad i någon slags könskamp. Och det är alltså i detta sammanhang också som Petrus säger att ni män ska på ett förståndigt sätt leva tillsammans med era hustrur. Ni män får inte utvecklas till hustyranner. I kursen på Kläpp nämndes här om Jesu ord när Jesus säger ni är gudar. Och i detta sammanhang nämndes detta att det finns vissa som får en speciell gudomlig funktion. Till exempel kungen och försten. Han får en gudomlig funktion. Och det innebär att vi är kallade att bara visa lydnad mot överheten. Vi kan inte göra uppror mot Norges kung. Det vill ni inte göra. Ni vet, ni vill lyda honom. Och det är kung och överhet och furstar. De har gudomliga funktioner. Och vi är kallade att lyda dessa. Men samtidigt lär ju Bibeln att ni ska inte förlita er på furstar. För det är kött och blod, det är svaga människor. Och furstar kan ju utvecklas till hustyranner, husfadern, men också försten i ett regenten. Och det har vi också hört om i första Mosebok 6 kapitel, där patriarkernas barn, Guds söner, där det utvecklas till tyranner, väldiga tyranner. En sådan skapelseordning, ja, den finns ju över hela jorden. Och denna skapelseordning finns ju inte bara bland de kristna, utan den är ju nedlagd i naturen. Och det finns också bland grekerna. Men här sker hedendomen griper, förvrider skapelseordningen. Bland grekerna var det så att en furste eller en härförare, man betraktade att han hade en gudomlig funktion. Men inte bara, men den grekiska religionen, den hade en inverkan att man, en segerrik furste skulle man tillbedja. Man tillbad en segerrik furste som en gudomlig man. En gudomlig man. Och då fick försten gärna titeln Kyrios. Man gav honom titeln Herre. Men Hedegård, han säger här i sin översättning att Kristus Jesus är Herren. Och då är frågan detta. Vilken översättning är då? Vem har översatt rätt? Det är ju Hedegård ensam som säger Herren och det andra säger Herre. Det är faktiskt så att man menar så här: Här fanns i den grekiska världen en kyrios-föreställning att kungar blir herrar och blir gudomliga personer. Och här har kristendomen påverkats av denna föreställning i den hedniska omgivningen. Och så har Kristus också kommit att få herretiteln, höghetstiteln. Men Hedegård säger, Kristus Jesus är Herren. Och när vi hör ordet Herren, då tänker vi på den bibliska uppenbarelsen. Så säger Herren, Herren. Det är ju Adonai, det är ju Jehova. Så säger Herren Gud. Alltså, här måste vi sätta in, vi måste rätta här. Att Jesus Kristus är Herren, han är Herren Gud. Lika visst som vi säger Herren Gud, Fadern, så säger vi också om Jesus Kristus, Herre. Och när vi sjöng här i högmässan, Herre förbarma dig över oss, då tänker vi på Herren Gud, den barmhärtige Fadern. Och när vi sjunger Kriste förbarma dig, då är Kristus, han är den Herren Gud som klädd i segerskrud sin tron för evigt grundat. Och jag skulle vilja säga att ett bokstav här har tagits bort 1930 och 1978. Det är ett bevis på att ändå bibelöversättningen bygger på en liberal teologi. Se, låt oss alltså sammanfatta. Liksom förnedringen avsåg Kristus efter den mänskliga naturen, så avser också upphöjelsen den mänskliga naturen. Och som upphöjd gör Jesus fullt bruk av den gudomliga härligheten efter den mänskliga naturen. Han har avlagt tjänarskepnaden. Så ska vi stanna inför Kristi upphöjelse och de olika stationerna här. Och det är beskrivna i vår trosbekännelse så. Nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkomma till att döma levande och döda. Första stationen i upphöjelsen, det är att Kristus steg ner till helvetet, ad infernum. Hans nedstigande till pinorummet betyder inte att Kristus på nytt led helvetets kval. Hans verk var fullbordat och hans verk behöver inte kompletteras. Att Kristus steg ner till helvetet hör alltså inte med till hans förnedring. Kristi nedstigande dit, det är första ledet i hans upphöjelse. Och aposteln Petrus skriver, ty även Kristus dog en gång för synder, rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden gjord levande. I anden gick han och stad och predikade för de andar som hölls i fängelse, för dem som förut varit olydiga. 1 Petri brev 3, vers 18-19. Kristus steg ner till helvetet. Där predikade han för de fördömda. Men predikare betyder här inte att han predikade evangeliet. Då står ordet evangelizo, evangelisera. Nej, evangeliet har aldrig predikats och ska aldrig predikas i pinorummet. Aposteln här använder här ett annat ord för predika, ordet kerysso, som betyder att ropa ut som en härold som kommer och ropar ut att segern är vunnen. Och denna proklamation att segern är vunnen, den ropade Kristus ut för det fördömda när han nedsteg till helvetet. Alltså, det var inte evangeliet som ropades ut. Kristi predikan för deras andar, för deras själar, innehöll lagens predikan. Han steg ner för att visa sin seger över djävulen. Så håller vi oss alltså till den enkla ordalydelsen. Kristus, det vill säga hela personen, Gud och människan, har nedstigit till helvetet, besegrat djävulen, korset och helvetets välde, heter i den lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Och denna artikel, den är ju för oss som lever den allra största tröst. För vi vet säkert att helvetet är besegrat. Du helvete, var är din seger? Nej, djävulen och helvetet kan inte fånga, inte skada den som tror. Evangeliet blev alltså ej förkunnat i fängelset. Nu är det emellertid vanligt att första Petri brevs 3:19 binds samman med första Petri brev 4, vers 6. Jag skulle vilja höra i den norska bibelöversättningen under första Petri brevs 3:19 står det här, där finns där en hänvisning till 4:6. Ja, det var bra. Men i den svenska kyrkobibeln, där anges första Petri 4:6 som ett parallellställe till 3:19. Och det är mycket vilseledande. I 3:19 står det att Kristus predikade Kerusso. Han predikade för de dödas själar i fängelset. Han predikade sin dom och sin seger. Men i 4:6 är ett annat sammanhang. Där står det till att evangelium förkunnades. Här har vi ordet evangelizo, evangelisera. Till att evangeliet förkunnades också för de döda, för dem som nu är döda, för dem som förut var i det kroppsliga livet. Ja, det skedde för att de skulle få leva så som Gud lever. Evangeliets predikan öppnar alltså portarna till paradiset, till det eviga livet. Och det är ju också detta Guds avsikt med det glädjebudskap som har gått ut i världen och som ska gå ut till den yttersta dagen. Det ska finnas ett glädjebudskap som förs ut in till domedagen. Guds avsikt genom evangeliet, att alla ska få leva genom evangeliet. Men där resultatet, där slutresultatet av evangeliets predikan inte är trons liv, då blir dessa på den dagen dömda och fördömda. Nederstigen till fängelset, Kristi nedstigande och hans straffpredikan för det ohörsamma öppnade ej fängelseportarna för det redan fängslade. Ty lagen, den öppnar inte himlen. Lagen för inte bort från helvetet. Men för alla dem som nu lever och hör att döden och helvetet verkligen är besegrade, för alla dem som är under döden fångna, hörs idag evangeliet. Evangeliet om Kristus Jesus. Nederstigen till helvetet. Och så kommer den andra stationen, på tredje dagen uppstånden från de döda. I vår katekes står det, ställs den här frågan: varför tror du att Kristus uppstod igen från de döda? Och svaret är: därför att Guds ord lär mig att han efter sin begravning visade sig levande för sina lärjungar. Ja visst, för aposteln och många andra hade han efter utståndet lidande genom många säkra bevis visat sig som levande. Apostlagärningarna 1:3. Och genom Guds ord lär vi att han verkligen är uppstånden i ett förhärligat tillstånd. Och därigenom blir jag viss om syndernas förlåtelse. Se, jag lever, säger Kristus. Jag var död, men jag lever och ni ska leva. Så räcks förlåtelsen och livet fram genom evangeliets predikan. Här kan vi tänka på Thomas som tvivlade på att Kristus Jesus verkligen var uppstånden. Han kunde inte tro. Men 8 dagar efter uppståndelsen visade sig den uppståndne för Thomas. Och den uppståndne sa: räck hit ditt finger, se här är mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Och Thomas bekände: min Herre, det vill säga min Gud, Herren Gud. Thomas bekände inte att den evige Guds son hade blivit avancerad till gudomen. Han bekände Kristi gudom, den evige gudomen. min Herre och min Gud. Apostlarna det såg, det trodde, det predikade. I vår tid hör man ofta bekännelsen att Jesus är Herre. Det har nästan blivit populärt i liberala sammanhang, i folkkyrkliga sammanhang, i kyrkornas världsråds sammanhang. Kristus Jesus är inte bara kyrkans Herre, utan han är också världens Herre. Och det är sant, men man lägger in en falsk innebörd. Och man för fram denna bekännelse att Kristus är Herren i en falsk triumfalism. Och dock, den Herre som man bekänner, alltså den Herre som man bekänner är inte den rätte. Men hur ska vi då veta att bekännelsen är rätt? Att det verkligen är fråga om den rätte Herren, som Kristus som avses. Svar: den rätte Herren, den uppståndne, han känns igen på sårmärkena. Han bär korsmärkena. Denne som dog för våra synder är uppstånden. Och hans uppståndelse innebär syndernas förlåtelse och avlösning. Här har det talats om Romarbrevets 4:25. Kristus dog till följd av våra synder och han uppväcktes till följd av vår rättfärdiggörelse. Världen är förlåten och avlöst i det som skedde på tredje dagen. Det finns verkligen nåd och förlåtelse att räcka fram, och det räcks fram genom det predikade evangeliet. Denne som uppstod, han uppsteg till himmelen, den tredje stationen. Under 40 dagar lät den uppståndne sig ses. Under de dagarna talade han med sina lärjungar om Guds rike. Och efter fullbordad frälsningsgärning och lärundervisning uppfor han till himlarna. När han den uppståndne sagt detta, det vill säga lovat apostlarna den helige andes utgjutande, då lyftes han inför deras ögon upp i höjden, inför apostlarnas ögon. Det skådade mot himmelen och en sky tog honom bort. Själva himmelsfärden bevittnades alltså av apostlarna. Vad Jesu uppståndelse ur graven beträffar, så framgår det så klart att själva uppståndelsen som sådan inte har skådats av något mänskligt öga. Efter sin uppståndelse lät han sig ses. Men själva himmelsfärden som sådan, den skedde under det att lärjungarna skådade upp mot himmelen. Så är alltså Jesu himmelsfärd i vanlig mening sann, historisk. Och lika verkligt som han vandrade i Galileen, och lika verkligt och sant är det att han verkligen är uppstånden och uppstigen till himmelen och sittande på allsmäktig Gud faders högra sida. Och vi ska inte blygas när människor smädar och förlöjligar himmelsfärden och kallar den för flygaredagen. Och vi ser hur den evige Guds sonen, hur han bespottas av människor. Det är sant, det som Bibeln lär. Som människa uppsteg Kristus till makten att regera, säger kyrkofadern Kyrillos. Och detta är viktigt. Det är alltså inte gudomen som är upphöjd. Det är inte gudomen som är upphöjd. Gudomen kan varken förnedras eller upphöjas. Det är människan, den mänskliga naturen, som sitter på Guds faderns högra hand. Det är här en majestätsutsaga. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida. Denna bekännelse får emellertid inte fattas så som skulle Kristus Jesus ha bytt lokal. Som förnedrad skulle han då vara lokalt bunden vid en bestämd plats. Och som förhärligad skulle han sedan vara lokaliserad till himlen. Nej, det är ju ett svingligt falska föreställning att den himmelske Kristus till sin mänskliga natur är instängd i himlen. Och det är också därför som Zwingli lär att Kristus och kristelig kamera och kropp inte kan vara tillstädes på ett jordiskt altare. och delas ut i den heliga nattvarden. För kroppen är instängd i himmelen. Det är ju en oerhörd falskhet när vi vet hur hela Bibeln säger att de mänskliga egenskaperna är del av gudomen. Och att vi tror och bekänner som skriften lär att i den heliga sakramentet som mottas Kristi och delas ut Kristi lekamen och blod. Det är inte bilder och liknelse frågan om, det är i verkligheten. Visst är himlen det heligas ort, ja det är sant. Men det är inte sant att Kristus efter sin mänskliga natur har lämnat jorden och där är innelåst. Nej, han sa ju själv, jag ska vara när er alla dagar in till tidens ände på de olika platserna över hela jorden. Lika visst alltså som Kristus efter sin mänskliga natur uppfor till himmelen, lika visst är det alltså att han efter sin mänskliga natur är här, inte bara efter sin gudom. Herren är här i sitt heliga tempel, inte bara efter gudomen utan efter sin mandom. Liksom Kristus Jesus förutsade sin uppståndelse, så förutsade han också sin himmelsfärd. När han inför stora rådet, mitt ibland sina fiender, sade, hedan efter ska ni få se människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida. Och de tog upp stenar för att stena honom. Den gudomliga makten, han som snart skulle korsfästas, han förutsade sin himmelsfärd. Så ser vi honom förnedrad, korsfäst, förhärligad, uppstånden, uppstigen, mäktig. Det skulle genom Guds nåd komma alla till godo att han smakade döden. Så ska vi då till sist avsluta med att läsa själva Filipperbrevet 2, 6-9. Det är själva beläggstället, det klassiska beläggstället, sedes doktrine för vår lära om Kristi förnedring. Och vi ska, och det vill vi tro och bekänna som det står här, som det står skrivet. Och aposteln Paulus säger också, när han ställer fram Kristus här så som förnedrad, han säger ju, ha samma sinne. Det är så vanligt att människor söker sina egna fördelar, att människor söker roffa åt sig och röva åt sig. Så ska det inte vara bland er. Aposteln Paulus vill säga att det är saligare att ge än att ta, som han citerar i ett Jesusord. Och han säger, var så till sinnes. Lev inte bara för att rycka åt er och vinna egna fördelar. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Men när Kristus här framställs som exempel, då vet du ju att Kristus som exempel till att efterlikna, då är ju inte Kristus evangelium, utan då är det lagen som predikas. Men när lagen predikas för trons människor, så vill ju trons människor så gärna, de vill ju så gärna följa Guds lag, för trons människor har ju fått en ny vilja, en ny håg. Så när vi hör detta, att Kristus som exempel, då vill vi så gärna som kristna, vi skulle så gärna vilja vara som Jesus, handla så. Men den mänskliga naturen, den sätter ju krokben, och det går ju galet för oss. Och vi behöver det dagliga evangeliet om syndaförlåtelsen. Men vi ska ägga varandra och uppmuntra varandra med Paulus ordet om också att ställa fram lagens tredje bruk. Och därför läser vi också den femte versen. Var nu så till sinne som Kristus Jesus var. Han som var till och är till i Guds skepnad. Men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte. Utan utblottade sig själv i att han antog tjänarskepnad och han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes mått och var så som en människa. Och han ödmjukade sig och blev lydig in i döden på korset. Och därför har Gud upphöjt honom, alltså den mänskliga naturen, Gud har upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn. För att det är Jesu namn alla knän skulle böjas i, deras som är på jorden och deras som är under jorden, och deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden. Och för att alla tungor skulle bekänna Gud Fadern till ära, att Kristus Jesus är Herren. Han är den Herre Gud som klädd i segelskrud sin tron för evigt grundat. Andra må för översätta på annat sätt, men vi bekänner skriftens lära. Han är Herren. Och när vi vet detta, att det verk som han har utfört, det har utförts av den evige Gudssonen, då kan vi skiljas åt i frid. I kyrkans äldsta katekes, de 12 apostlarnas lära, som är kanske fanns redan år 70 efter Kristus, där finns en bön till Kristus Jesus. Och i den bönen så tillbeds Kristus Jesus med de orden: framförallt tackar vi dig att du är mäktig, må nåden komma, må nådens första komma, och må denna världen förgås. Maranata, amen, kom Herre Jesus. Ja, himmel och jord må brinna, men löftena, det står kvar. Vi har en evig Gud, den evige Gudssonen, som i sitt antagna kött har återlöst och frälsat världen, och som är uppstånden, uppstigen och lever, och som tillbjuder frälsning, salighet, såsom en fri och oförtjänt gåva. Och i hans namn får vi åtskiljas. I hans namn får vi önska varandra frid. Amen.
Ja, så är det min tur att tacka. Och det är inte så enkelt. Och ge jag ett tack som står i förhåll till det som vi har fått, det kan inte jag makta att bära fram. Men jag får ge det på min enkla måte. Och säga hjärtligt tack för allt. Vi har haft det väldigt gott på Klepp. Och vi har haft det gott här. Lika gott kanske. Det kan vara jämnt. Vi har haft en väldigt god kurs. Och vi är Gud tacknämlig. Vi snackade om det i fjol i Skellefteå, att vi skulle ha kurs i Norge. Och dessa vänner där borta, de både från Finland och från Skellefteå, snackade om att de ville komma till Norge. Och det, ja, jag trodde i alla fall inte. Men nu har det verkligen varit en verklighet. Det som en dröm, det har inte gått riktigt upp för oss ändå. Vad som har hänt? Jag vill få lov att tacka det som har varit Guds ord fram till oss. För en nåde. Tänk sig till att vi stackars tuffsarna på Avaldsnäs, så liten och så små att folk räknar inte med oss, så får vi alltså besök av de bästa teologer som finns i Skandinavien och undervisar oss. Stackar. Det är alldeles ufattelig. Men bygda folket sitter hemma på sina bakända och bryr sig inte. Det är också ett vittnesbörd hur lite populär vi är. Så dere ser hva folk de har funnet i lag med. Vi er reknet som skoviska. Men du, vi tror at vi er Guds barn. Og vi vil i alle deler stå på Guds ord. Og så kan de si om oss akkurat det de vil. Det spiller ingen rolle. Vi vil til himmelen. Og vi vil stå på Guds ufeilbare og fullkomne ord. Så vi takker det som har talt ordet til oss. Gud velsigner dere, og det er hjertelig velkommen igjen. Jeg vil håpe det at vi kan få et lignende kurs neste år. Og det skjer sikkert hvis Gud vil. Og det som har kommet denne lange veien ifra Sverige. Ja, det gjorde vel at det kom. Må det også få en fin reis tilbake igjen. Og så lever vi i håp om at vi får møtes. Kanskje i Norge eller i Sverige. Og allermest i himmelen. I himmelen. Jeg har alltid vært redd døden. Men i går når han sett stod her og talte om døden og det som ventet oss, så tenkte jeg, ja, men sant, nå tør jeg mest å døye også. Ja, ja, vi har en stor framtid. Vi har en lys framtidsdag som väntar på oss. Vi ska få lov att lägga tillbaka detta här. Och så vara evigt hemma hos Gud. Och då ska vi prisa Lammet och tacka han som unt oss denna nåde. Tänk, han döde för oss. Han levde för oss. Han är lyft i himmelen och vaktar oss. Han har varit med oss alla dagar. Och en dag ska vi se han som han är. Och då ska vi med rent tunga, rent hjärta prisa han i evighet och evighet. Och jo, vår framtidsdag är lysa lång. Och så har vi det hopp om att vi inte mötes här på jordmajer, som vi mötes i himlen. Och så säger jag tack för samvärde till alla ifrån Sverige och Finland och ifrån Norge. Och till slut synger vi på 866, bröder och systrar, vi skiljes nu ad. Tack för denna, detta samvärde.